Du lyssnar på det 16:e avsnittet av veckans MLB. Du kanske tänker, är det verkligen bara det 16:e? Nej, det är det inte. Men tyvärr finns det en anledning till detta. Du lyssnar på det 16:e avsnittet av veckans MLB. En podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och mitt emot mig här i studion på Hisingen, mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet, killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation Svensson. Välkommen.
Tackar, tackar.
Hur är läget?
Det är bra, men mungiporna inte uppåt helt och hållet.
Nej, jag kallade ju det här för det 16:e avsnittet och det gjorde jag ju för att det är en liten hyllning till nummer 16, José Fernández. Miami Marlins unga stjärnpitcher som tyvärr omkom i en fruktansvärd och onödig båtolycka i söndags morse.
Ja, det är helt sjukt. Vilken chock alltså. Mm. Och som intro till veckans avsnitt hörde vi den trumpetversionen av Take Me Out to the Ballgame som spelades på Marlins Park i måndags.
Ja, vackert och väldigt, väldigt sorgligt.
Ja, och det här är såklart en otrolig förlust för baseballen och för Marlins som organisation där man har byggt hela sitt projekt kring Fernandez. Men det är ju sekundärt oviktigt och världsligt i det här sammanhanget. Den största förlusten lider ju hans familj såklart.
Ja, hela grejen är väldigt svår att ta in tycker jag. Alltså när nyheten först dök upp på Twitter där i söndag så trodde jag fan inte min iPhone. Alltså, läser jag rätt? Alltså, José Fernandez killed in boat accident. Alltså, vad fan står det, tänkte jag bara. Alltså, jag kunde inte riktigt ta in det. Det var sjukt.
Ja, nej. Och Marlins match ställdes ju givetvis in i söndags och sen dess har det ju fyllt media. Mm. Det handlar om den 24-årige kubanen som på sitt fjärde försök, tror jag, flyttade till USA som 15-åring och verkligen levde the American dream. Mm. Och han var ju verkligen en av de allra bästa och älskad av alla.
Ja, det har varit en tung vecka, men ja, det har ju också varit en vecka fylld av kärlek.
Ja, men det måste man ändå säga. Mm. Och det finaste som hände var kanske det som hände i måndags när Dee Gordon, José Fernandez tidigare lagkamrat och den som kanske tog det här hårdast av alla, skulle gå upp och slå som första slagman mot Bartolo Colon i ett väldigt känslosamt ögonblick.
Ja, vi kan väl lyssna på vad som hände.
Mm. Gordon looks like he's going to take this first pitch from the right-hand batter's box. My guess is as a salute to José Fernandez. And I would guess that was José's helmet. Gordon to right, it's deep, and it's gone! Dee Gordon has hit it out, and the Marlins have a 1-0 lead.
Ja, det där var ju såklart magiskt. Alltså, det hörs ju inte, men Dee Gordon springer ju runt baserna med tårarna rullandes ner för kinderna. Mm. Och sen hände en annan grej också senare i veckan. Det var ju rookien och poddbekantingen Aledmys Diaz.
Just det, shortstoppen i St. Louis Cardinals.
Ja, han växte ju upp på samma gata och granne med José i Santa Clara där på Kuba. Mm. Och han, i början av veckan nu har han varit nere i Miami som stöd till Josés familj efter det här tragiska då som hände. Och ja, han var tillbaka i Cardinals lineup natten till onsdag och ja, han hyllade sin nära vän på allra bästa sätt. Vi kan ju lyssna på det också. Mm.
First game back for Diaz after the memorial service for his friend José Fernández. Bases loaded, one out. The 2-1 pitch. Diaz, high drive, left center, it is gone, adios, pelota, grand slam. The emotion of that moment for Aledmys Diaz, and truly one of the most remarkable moments we've had this year at the ballpark, incredible.
Ja, en matchavgörande come from behind grand slam i en viktig match för St. Louis, det är vad jag kallar en hyllning.
Ja. Det finns såklart otroligt mycket att säga om José Fernandez och minnas om honom.
Ja, det är klart. Men på något sätt så är jag ju killen som älskade baseball mer än någon annan. Mm. alltid lycklig, och hans coach Donny Baseball, Don Mattingly, sa på presskonferensen i söndags att José fortfarande var som en liten grabb i Little League. Alltså fylld av glädje, fylld av liv, älskade varje sekund tillsammans med en baseball.
Ja, många vittnar om att han inte kunde liksom få vänta på att komma ut och pitcha igen. Alltså, värsta han visste var att vänta de här 5 dagarna mellan starterna. Och, ja, han älskade verkligen sporten, och ja, jag tror inte att han skulle uppskatta ett så här sorgligt minnesavsnitt, utan han var ju mer en sån här, vad han verkar som, bekymmersfri, alltså the show must go on, kille fylld av passion och ja, med världens största leende. Mm. Så jag tror, alltså, precis som lagkamraterna och alla andra spelare och egentligen hela Major League Baseball, att vi kör på som det är tänkt, alltså. Som det alltid har varit tänkt.
Ja, men det gör vi. Och hoppas att José Fernández tilldelas Cy Young Award på stumt senare år som National Leagues bästa pitcher. Mm. Om inte bara för 2016, utan för alla år han skulle ha dominerat slagmännen i Major League.
Ja, det hade han gjort. Och det är han faktiskt värd, tycker jag. Så, ja. Välkommen återigen till det 16:e avsnittet av veckans MLB. Vi kör igång, va?
Det gör vi.
Yes, det här kommer bli lite av ett specialavsnitt.
Ja, vi tänkte ju faktiskt snacka lite om lagen som kommer att gå till slutspel och blicka lite framåt.
Mm, det är ju faktiskt så att regular season slutar ju nu i helgen, och så gör ju även vår första säsong bakom micken.
Va, är det sant?
Ja, det är det faktiskt. Det här avsnittet blir årets sista vanliga fredagsavsnitt. Så det är bara att njuta.
Ja, det ska jag göra i så fall, alltså.
Ja. Ni kommer i och för sig inte helt slippa undan oss under postseason, men ja, vi kan väl återkomma till de planerna i slutet av veckans avsnitt då.
Det är 16.
Yes. Men okej, om vi ska dra igång då. Med fokus på framförallt divisionsvinnarna hade vi ju tänkt.
Ja.
Och ja, ska vi försöka att alla lag får max 5 minuter, sen bara klipper vi.
Rakt av.
Barchoff. Vad vill du börja med?
Ja, men vi kör National League då.
Ja, okej. Då startar vi med laget som har vunnit flest matcher i år. Det är väl lämpligt.
Mm, National League Central-vinnaren Chicago Cubs då.
Jajamän. Ska du börja? Shoot.
Mm, yes. Ja, senast Cubs var i slutspel var förra året, då de efter att ha slagit ut Pittsburgh Pirates i wildcard-matchen och sen St. Louis Cardinals i National League Division Series åkte ut mot New York Mets i 4 raka matcher i Championship Series.
Just det. Ja, det var ju lite synd på ett sätt. Alltså 2015 var ju det här året de skulle ha vunnit. Mm. I alla fall enligt Tillbaka till framtiden 2, om du minns.
Jajamän. Marty McFly åker fram till hösten 2015 och kan inte riktigt tro sina ögon när han ser en skylt som gratulerar Chicago Cubs till världsmästartiteln. Men så blev det ju inte.
Nej.
Senast de var i World Series var 1945. Och som jag sagt tidigare, 1908 var senast de blev World Champs.
Det är ett tag sedan.
Ja, om man tittar på WAR då, alltså Wins Above Replacement.
Ja, kan du repetera det igen? Alltså, jag stoppar klockan här och det här räknas inte in i Cubs-tiden, utan vad är wins above replacement?
Ja, men det är ju hur många vinster man kan säga att en spelare direkt bidrar med till sitt lag extra än om spelaren hade varit en medelmåtta, kan man säga.
Ja, okej. Okay. Så om jag skulle ha 3 i WAR då, betyder det att jag ger mitt lag sammanlagt 3 vinster mer än om en medelmåtta hade spelat istället för mig, är det så?
Exakt. Och om du har 0 då?
Ja, då är jag en medelmåtta, va?
Precis.
Ja, just det. Mm.
Och här tittar vi på vinster enbart under säsongen 2016. Och i topp där har vi ju tredje basmannen Chris Bryant med 7,2 då.
Mm. Han är troligtvis även National Leagues most valuable player.
Ja, precis. Den chansen är stor. Sen har vi första basmannen Anthony Rizzo på 5,3. Och tredje platsen delas av 2 pitchers. Kyle Hendricks och John Lester på 4,7.
Ah, okej. Okay. Ja. Men det var liksom de mest tongivande spelarna då. Men om man ska sammanfatta själva säsongen då, kan man göra det lite snabbt?
Ja, kort och gott får vi ta. Det här har varit Cubs-säsong sedan spring training. Mm. Det var ju bara en dag under hela säsongen, den 6 april, som de inte låg på första platsen.
Ja, just det. De dödade ju divisionen nästan direkt när de vann 8 av sina, jag tror det var 9 första matcher, va?
Ja.
Och Och ja, vi såg ju bland annat deras andra match för säsongen live. Mm. När de svepte Los Angeles Angels borta på Angel Stadium.
Ja, och kanske dog Angels säsong redan där. Cubs däremot har bara haft en liten svacka precis innan All-Star Break. Mm. När de förlorade 9 av 10 matcher, men annars har de gått som tåget.
Mm. Nej, de har varit väldigt starka. Mm. Hur ser line-upen ut?
Ja, för att dra igenom lite snabbt då. Så lead-off är centerfielden Dexter Fowler. Mm. Sen har vi tredje basmannen Chris Bryant och efter honom första basmannen Anthony Rizzo.
Mm, det är en grymt stark start.
Ja, verkligen. Mm. Sen kommer en fortsättning som innehåller andra basmannen Ben Zobrist, catchen Wilson Contreras, leftfielden Jorge Soler, shortstop Addison Russell och rightfielder Jason Hayward. Mm. Men det kan lika gärna finnas plats för Javier Baez, Miguel Montero, Tommy La Stella eller Albert Almora.
Just det. Alltså det är inte många svaga punkter i den line-upen. Och om man tittar på avbytarna som du säger, det är ju inte det är direkt någon försvagning heller ju.
Nej, verkligen inte. Och sen har ju pitchen John Lester sin private catcher David Ross.
Ja, just det. Grandpa alltså, som lägger catcher-handsken på hyllan efter den här säsongen ju.
Ja.
Ja, men på tal om pitchers och catchers, alltså när det kommer till Lester så kommer väl han starta första matchen.
Ja.
Följd av Kyle Hendricks och yes, efter det Jake Arrieta.
Mm.
Och ja, om det behövs då i en bäst av fem matchers serie så är det väl John Lackey som står på tur i en fjärde match.
Ja.
Och sen lär väl Lester då i så fall ta en eventuellt femte avgörande match då.
Precis. Och här har ju Hendricks haft den bästa säsongen. Men Lester är tätt efter och har fördelar med massor av slutspelsrutin.
Mm.
Jake Arrieta har gått tillbaka lite från förra säsongen. Men herregud vilken game 3 starter det är.
Ja. Och som vi sa, alltså mannen med världens vitaste tandrad som förväntas starta i game 4.
Ja, John Lackey.
Ja. Är ju pitchen som kanske på de senaste 25 åren har klivit fram allra mest när det kommer till avgörande lägen i slutspel.
Mm.
Men allvarligt talat, alltså kolla in profilbilden på Lackey på MLB.com eller i appen alltså. Sköljer han munnen med blekmedel eller så har han mutat bildredaktören på Major League Baseball kontoret där eller alltså vad är grejen?
Jag vet inte, man blir bländad.
Ja, kolla in. Ja. Ja, men om vi går till Cubs andra styrkor då får man väl säga, för rotationen är ju väldigt stark.
Ja, men precis. Men de gör ju det mesta rätt. Alltså, det finns egentligen ingen kategori där de ligger under medel. Alltså, som du säger, alla pitches är grymma och var och en börjar i slagordningen en inning så kan de skada dig.
Mm.
Laget är ju förvisso mer byggt för att komma upp på bas än för att slå homeruns.
Ja.
Men till det kan du dessutom lägga att de lär ju vara det populäraste laget i slutspelet.
Jo, det kommer väl bli så alltså. Om ens egna favoritlag, om man nu har något, inte har gått till slutspel eller åker ut i tidigt skede så ligger det nog ganska nära till hands att man kommer välja att hålla på Chicago Cubs i år.
Jag, ja, men visst är det så. Ja.
Men ja, det var ju styrkorna då. Men har de överhuvudtaget några svagheter?
Ja, tidigare var det väl relief pitching, alltså bullpen. Mm. Men vid trading deadline så införskaffade de faktiskt den bästa closen av alla.
Minigrisen!
Just det!
Aroldis Chapman!
Exakt!
Ja, just det.
En otrolig förstärkning förstås. Mm. Och så kan man ju lägga till att den petade closen Hector Rondon är tillbaka efter skada och bör ta hand om den åttonde inningen.
Mm. Men så vad är svagheterna då?
Ja, men det är ju en del frågetecken kring Mike Montgomery, Travis Wood och Pedro Strop.
Mm.
Rookien Carl Edwards Jr. Är ju fantastisk, men han kan vara lite upp och ner.
Okej.
Okay. Så att visst, bullpen har talang, men jämfört med laget i övrigt så är det väl den svaga punkten.
Okej.
Okay. Och coachen Joe Maddon vill nog väldigt gärna att hans starting pitches lyckas kasta minst 7 innings.
Mm. Då är saken biff, va?
Jajamän.
Ja. Men det är ju faktiskt som så att i år finns inte Jake Arrieta anno 2015, nej, även om Jake Arrieta anno 2016 är bra han med.
Mm.
Men om det är så att Cubs kommer att stöta på Guds vänstra arm.
Alltså ja, Clayton Kershaw i Los Angeles Dodgers.
Ja, eller Max Scherzer då.
Från Washington Nationals.
Mm. Om de kommer att stöta på de här killarna i 3 gånger blir det ju i en bäst av 7 matchers serie framme i, ja, vad ska vi kalla det, semifinalen då, Championship Series, så kommer de ju ha ett underläge, känns det ju som, när det kommer till starting pitchingen.
Jo, men så är det ju. Där, ja, ligger Cubs i underläge på pappret. Sen, ja, har vi ju historien också.
Ja, även om fansen i år har bestämt sig för att ignorera allt det här med historien.
Ja, man har ju mest ruskat på huvudet åt ett drygt decennium av besvikelser.
Ja.
Visst, under regular season har det gått bra, men pressen ökar under postseason och känslorna blir betydligt starkare i oktober. Mm. Och alla minns ju såklart The Bartman Incident 2003 som vi har talat om tidigare. Alltså en liten händelse som eskalerar till alldeles för stora proportioner. Det kommer ju en liknande händelse att göra igen.
Eskalera?
Ja, exakt. Ja. Ja, men det kommer inte att ignoreras.
Nej, du har rätt. Och nog kommer, alltså någonting kommer ju att hända, stort eller litet. Frågan är bara hur de kommer tackla det, för även det lilla kommer ju bli stort, så att säga.
Nej, men precis. Mm. Men dagens lag ser ju väldigt stabilt ut och bör kunna tackla sådana motgångar. Mm. Men det trodde man ju för även 2003.
Ja, fan. Jag blir nervös bara att börja snacka om det. Alltså. Ja, men vad sjutton ska vi förvänta oss då av Cubs?
Ja, men de är ju favoriter alltså. Mm. Men av de 11 lag som har vunnit 103 matcher eller fler de senaste 25 åren så har vi bara två gått vidare och vunnit World Series. Mm. Så kanske blir det så att St. Louis Cardinals tar wildcardet, glider lite obemärkt in i Division Series och tar revansch från förra året. Intressant är att de har blivit svepta av två lag i år, New York Mets och St. Louis Cardinals. Båda två lag som de kan stöta på i Division Series. Så allt kan hända.
Ja. Ja, vad vi vet är att Chicago Cubs 2016, i alla fall i USA, är årtiondets största sportstory, måste man säga. Och alltså, det har ju möjlighet att kanske bli den allra största någonsin.
Absolut.
Så att lite hoppas man ju på att den håller på länge.
Ja, vi kan ju spara hur vi tror att det går tills vi har gått igenom alla lag.
Ja, let's move on. Det här var världens längsta 5 minuter. Men det är vi som bestämmer klockan, så yes. Det är lugnt. Ja, vi kliver väl vidare till huvudstadslaget som kan bli World Champions typ, ja, vad blir det, en vecka innan det är dags att välja ny president i DC och allt kommer gå totalt crazy. Washington Nationals, vad har vi där?
Ja, vi förflyttar oss till East-divisionen där Washington clinchade i lördags, tror jag det var. Senast de var i slutspel var 2014 då man åkte ut mot de framtida världsmästarna San Francisco Giants med 3-1 i matcher. Bland annat efter att ha förlorat game 2 i extra innings.
Just det, den matchen gick ju, den blev superlång, 18 innings ju.
Jajamän.
Det är ju två hela matcher och jag tror att det är den längsta postseason-matchen någonsin. Mm. Tillsammans med Atlanta Braves mot Houston Astros 2005, va?
Ja, precis. Tung förlust får man säga. Men ja, Washington har ju aldrig varit i World Series och således aldrig blivit World Champions.
Nej. Kan det här vara deras år, eller?
Ja, varför inte? Ska vi börja med att dra igenom förutsättningarna?
Ja, det gör vi. Och titta på deras topp tre. Och där har ju Washington två starting pitchers då på plats 1 och 2 när det kommer till wins above replacement.
Ja.
Max Scherzer på 6,3 och Tanner Roark heter han, va?
Mm.
På 5,6. Han har ju faktiskt varit nästan lika bra som Scherzer där.
Ja.
Så på plats 3 sen så hittar vi andra basmannen Daniel Murphy.
Mm.
Ny från Mets.
Precis, stämmer.
Ja. På 4,6.
Jajamän. Och om man då ska försöka sig på att sammanfatta regular season så har ju Washington varit i ledning ända sedan 11 maj och har aldrig legat under 500 någon månad.
Nej, det är ju ett riktigt bra tecken på en styrka och jämnhet ju.
Absolut. Mm. Och det kan de tacka en stark rotation, en djup lineup och ett förbättrat defense för. Alltså inte Bryce Harper.
Nej, det är lite spännande. Alltså Harper har ju faktiskt haft sin svagaste säsong i Major League och kanske var det tur att man kallade upp den vindsnabbe centerfielden Trey Turner i början av juli. Mm. Alltså han har ju visat sig vara helt fenomenal faktiskt.
Ja, visst är det så. Mm. Och även med en Harper lite ur form ser det här laget just tack vare Trey Turners ankomst färdigt ut.
Mm.
Då får vi lägga in en brasklapp om att det kanske inte går som det ska på grund av deras skadeproblem. Senast i tisdags skadades ju catchen Wilson Ramos och är borta resten av säsongen.
Ja, det är nog ett jävla stort tapp det där. Mm. Det är riktigt trist och det gör ju att backup-catchen José Lobatone med, jag tror han bara har 29 starter det här året, troligtvis får rycka in. Och det är ju klart att det är något som påverkar den förväntade line-upen. Och ja, det är väl svårt att se om hur Ramos skada påverkar den.
Ja, vad vi vet är att de gånger Lobaton har ryckt in har han slagit på position 8. Och så här såg line-upen ut när de fortfarande inte hade clinchat samt att de hade Lobaton bakom plattan.
Mm.
Då har vi centerfielden Trey Turner då, som lead-off följt av leftfielden Jason Worth. Sen brukar rightfielden Bryce Harper och andra basmannen Daniel Murphy alternera lite på plats 3 och 4.
Okej, på plats 4 cleanup spot.
Ja, alltså. Exakt.
Mm.
Snubben som ska slå in alla spelare som står ute på bas.
Just det.
Sen har vi tredje basmannen Anthony Rendon, första basmannen Ryan Zimmerman, shortstop Daniel Espinosa och så då troligtvis José Lobaton på plats nummer 8 innan pitchen slår.
Just det. Ja, den här line-upen rör man nog inte så mycket så länge Daniel Murphy håller sig frisk. Alltså nej. För managern Dusty Baker är ju inget större fan av att vaska om i line-upen sådär jättemycket.
Nej.
Så ja, det där är väl ganska troligt att det kommer se ut sådär. Men om vi går vidare till starting rotation då.
Ja, här tar ju Max Scherzer första matchen och Tanner Roark den andra. Det är ju två väldigt pålitliga pitcher som är tänkta att ge Washington åtminstone 1-1 i matcher.
Ja, just det.
Sen avslutas rotationen med Gio Gonzalez och Joe Ross.
Mm. Som man hör här så saknas ju acet Steven Strasburg som man i och för sig hoppas på att komma tillbaka till en eventuell National League Championship Series. Men Scherzer och Roark är som sagt pålitliga. Men de kommer ju, det är ju redan bestämt, möta Clayton Kershaw i första matchen och Rich Hill.
Mm.
Så det är bara hoppas att resten av rotationen levererar. För det är inte alls säkert att de klarar av att ha en 2-0-ledning eller 1-1-ledning här.
Nej.
Så ja, vad är det för något Washington har att luta sig mot när det kommer till deras styrkor egentligen?
Ja, först och främst det är det ju faktiskt Trey Turner. När Washington kallade upp honom från farmasystemet i början av juli fick de den lead-off-guy man har saknat. En lead-off som dessutom har gått och blivit en av ligans bästa.
Just det.
Och det gjorde att hela line-upen förstärktes och gav Jason Worth chansen att bli den perfekta andra slagman i line-upen. Mm. Sen har vi, som vi varit inne på, toppen av deras rotation som en av Washingtons styrkor.
Mm. När Scherzer dominerar som bara han kan så skulle han kunna vara Guds högra.
Ja, precis. Ja. Men trots det har faktiskt bara näst bästa era i laget. Bäst har faktiskt deras Game 2-starter Tanner Roark.
Just det.
Och sen måste vi bara nämna Bryce Harper som en styrka, eller en potentiell styrka. Harper har varit en skugga av sitt forna jag i år, men han är fortfarande en gudabenådad powerhitter som älskar clutch situations.
Just det, clutch situation, alltså när man som slagman måste leverera för att matchen står och väger. Mm. Eller att man kan vinna den precis då, eller till och med håller på att förlora den.
Exakt.
Då är det viktigt att kunna steppa upp då.
Precis. Ja, det var styrkorna. Vilka svagheter har vi då?
Ja, då måste det väl bli bullpen först och främst. Mm. Igen alltså. Man löste ju closer-problemet genom att ta in Mark Melanson. Men i övrigt är det problem överallt med skador på spelare som Oliver Perez och Sammy Solis.
Mm.
Bullpen känns lite skakig. Sen hänger ju mycket på om skadebenägde Daniel Murphy håller sig frisk, som vi sa.
Mm.
Han är ju lite av tungan på vågen när New York Mets gick nästan hela vägen förra säsongen.
Mm.
En potentiell National League Most Valuable Player.
Mm.
Som tyvärr har valt helt fel tillfälle att inte vara 100%.
Ja, men visst är det så.
Ja.
Hur långt tror vi att Washington kommer att gå då?
Ja, har de en Daniel Murphy som är frisk och i förra årets postseason-form och en på nytt född Bryce Harper och att bullpen kan höja sig ett litet snäpp, så kan de ta Dodgers, det tror jag. Framförallt om de skulle vinna de två första matcherna.
Ja. Mm. Om man då dessutom får tillbaka Steven Strasburg i en eventuell championship-series, då kan ju Cubs i alla fall få en match.
Mm.
Skulle istället Washington förlora de två första matcherna mot Dodgers blir det väldigt svårt, och då kanske man får se en repris på 2014 års uttåg ur Division Series.
Ja, första matchen har ju i alla fall alla möjligheter att bli one for the ages.
Yeah.
Mellan Guds båda armar.
Ja, det är inte dåligt.
Okej, ska vi knyta ihop National League säcken med den sista divisionsvinnaren?
Mm.
West-segraren Los Angeles Dodgers då.
Yes, de åkte ut i Division Series förra året efter 5 matcher.
Just det, då stekhete Daniel Murphy var tungan på vågen, som vi sa ju.
Ja, precis. Mm. Och det återstår att se om samma sak händer i år nu när Murphy befinner sig i motståndarlaget Washington.
Mm, ja, det var det något det. Mm. Senaste laget var i World Series var samma år som de vann, 1988.
Ja, det är länge sedan nu.
Ja. Inte om du jämför eller frågar ett Cubs-fan.
Nej, det är sant. Det har du rätt i. Alltså. Men nog förväntar sig fansen något snart.
Ja, Dodgers är ju laget med högst payroll och har investerat en hel del pengar de senaste åren. Ju.
Ja, visst är det så. Mm. Ja, vilka är deras tre bästa spelare om man utgår från WAR-statistiken?
Ja, just det. Tror det eller ej. Men det är inte Guds vänstra arm utan shortstoppen och rookien Corey Seager på 6,2. Sen har vi nämnde då Clayton Kershaw på drygt 5, och på tredje platsen hittar vi tredje basmannen Justin Turner.
Ja, med ett ansikte på en mor kan älska, va?
Ja, precis. Han hade ju också en huvudroll i musikalen Grottbjörnens folk, va? På college. Hade han inte det?
Jo, jag tror det.
Men hur har säsongen sett ut då? Vi var ju faktiskt på plats när allt började.
Mm.
Utklassningen på opening day när de krossade San Diego med hela 15-0 om det minns.
Jajamän.
Ja.
Ja, men till att börja med så har ju Dodgers haft enorma skadeproblem. Mm. För inte så länge sedan skickade de ju för 28:e gången tror jag en spelare till DL som är en nytt rekord, alltså disabled list.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, det, därför är det ganska anmärkningsvärt att Dodgers lyckas springa ifrån och ta hand om divisionstiteln.
Ja, men verkligen. Alltså, för, förutom de här skadeproblemen har ju följande skett. Alltså, Clayton Kershaw missade nästan halva säsongen. Yasiel Puig har varit en katastrof och varit ner och vänt i Oklahoma City. Och Joe Blanton har varit lagets näst bästa pitcher. Och Adrian Gonzalez har enbart mäktat med 17 homeruns.
Ja, det är ju ganska långt under vad han är kapabel till.
Ja, mm. Precis.
Men istället för att ha varit rökta har väl Los Angeles då enligt många kanske haft sitt bästa lag de senaste 10 åren. Och där kan man tacka sitt starka offens för, som tillsammans med en väldigt stark bullpen då har gjort jobbet varje
dag. Ja, men precis. Mm. Ja. Och sen lyckades ju deras starting rotation bli som friskast och som mest effektiv när det verkligen behövdes.
Mm. Men vad kan vi vänta oss från den här line-upen då? Hur ser den ut?
Ja, men där inleder ju andra basmannen Chase Utley då, följt av giftiga shortstoppen Corey Seager. Sen har vi Justin Turner till basmannen och första basmannen Adrian Gonzalez som tredje slagman och clean-up. Andra halvan av line-up består av catchen Jasmani Grandal, right-fielden Josh Reddick, left-fielden Howie Kendrick och center-fielden Jock Peterson.
Och ja, till den här line-upen kan vi väl lägga till alltså left-fielden Enrique Hernandez, right-fielden Andrew Toles tror jag va?
Ja.
Toles. Andre Etier och så vår favorit kuban Yasiel Puig.
Jajamän. Ja. Ja, på kullen då?
Ja, där har vi ju Clayton Kershaw som obestridlig nummer ett.
Ja, visst är det så. Mm. Och det här blir ju hans sjätte postseason på 8 försök, vilket ger en rutin som är bra att ha.
Ja, alltså dock har han ju på 10 starter under slutspelet ett rekord på bara 2 vinster mot hela 6 förluster.
Mm.
Och en era på 4,59.
Ja.
Och det är ju inte Clayton Kershaw likt.
Nej, verkligen inte.
Så att det här måste han ju förbättra om Dodgers ska ha en chans.
Mm.
Och ja, i game 2 då som vi sa, då får vi ju se våran journeyman.
Ja, Rich Hill.
Jajamän, han har faktiskt en tror jag bara postseason start med Chicago när han spelade med Cubs 2007. Och den förlorade han. Så att,
jaha, ja. Så toppen av Dodgers rotation har ett kombinerat win-loss record på 2-7 alltså.
Mm, det är lite anmärkningsvärt.
Mm.
Och å andra sidan verkar han vara lite av en late bloomer, för på de här 5 starterna han har gjort med Dodgers har han 1,53 ERA bara.
Mm-hmm.
Det är ju fantastiskt, ja. Då bara 0,68 i WHIP.
Ja, WHIP som alltså är då walks plus hits per innings pitch då. Ytterligare en parameter då man bedömer pitchers. Men det är också en otroligt bra siffra.
Ja, men det är det ju. Alltså om man ser 0,68, det säger ju ganska mycket. Det är inte ens en person som kommer ut på bas.
Nej, precis.
Ja, den här snubben är stekhet.
Mm.
Sen har vi ju japanen Kenta Maeda. Han var ju tänkt som en fjärde eller kanske femte startman, men har övertygat så mycket så att han har fått kliva upp till Game 3-position.
Ja, exakt. På 30 starter så har han ju 16-9 i win-loss, en era på 3-20 och en whip då på 1-9.
Mm. Som sista starter då, där har vi väl kanske ynglingen, alltså rookien och mexikanen Julio Urias, som på 17 starter har levererat på ett övertygande sätt.
Ja, alltså de där 3 första platserna går inte av för hackor du.
Nej, verkligen inte. 4:e platsen är väl inte helt spikad. Här kan vi komma att få se Ross Stripling, Brett Anderson, till och med kanske Brandon McCartney eller José de León istället då för Urias.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men vi ska försöka sammanfatta lite då. Vilka är Dodgers styrkor?
Ja, det måste ju bli, som vi redan har varit inne på, toppen av deras starting rotation. En Kershaw som är frisk och förhoppningsvis tillbaka i gammal storform. En Rich Hill som i princip har matchat Kershaws siffror de senaste veckorna. Och så Maeda som faktiskt har varit Dodgers mest tillförlitliga starter under hela året.
Ja, det måste man säga. Mm. Så det är inte ofta Dodgers inte kommer att ha en pitcher för det i sina matcher.
Nej. Har de några andra styrkor då, som du tycker vi kan ta upp här inom de här 5 minuterna?
Ja, det är väl djupet i laget då. Skulle någon spelare skada sig eller inte levereras finns det nästan alltid någon jämnbörd att plocka in.
Mm.
Laget har ju samlat på sig en hel del talangfulla rollspelare.
Jo, alltså spelare som man kan slänga in vid vissa speciella situationer under en match då.
Precis, och Dave Roberts är faktiskt den manager som använder sig mest av pinch hitters.
Jaha.
Och det här gör att de kan ju variera sin lineup i en mängd variationer och alla med above average hitters. Och de har ju varit stekheta med slagträn de senaste 2 månaderna.
Ja. Slutligen har vi nyss nämnt där då managern Dave Roberts som har visat sig ha modet att ta riktigt tuffa beslut ju.
Mm.
Det har vi ju faktiskt pratat om en hel del.
Ja.
Beslut som dessutom har visat sig vara rätt i slutändan.
Mm.
Han kan bli ovärderlig som matchcoach och den som är avgörandet i en tight matchserie, det tror jag faktiskt.
Ja, men absolut. Mm. Ja, vilka svagheter har vi då?
Ja, det ska väl vara alltså powern i mitten av line-upen. Vi har ju Corey Seager där som är med i snacket om National League Most Valuable Player.
Mm.
Men honom kan man ju, så att säga, pitch around.
Ja, vad är det för något?
Jo, alltså det är ju när pitchen kastar sina kast lite utanför strikezonen och hoppas på att slagmannen ska svinga.
Mm.
Men som det är helt okej att walka, alltså ifall han håller sig lugn.
Ja, ja.
Det värsta är ju, man vill ju inte att han ska slå helt enkelt.
Nej, precis.
Och efter honom sen så har vi Adrian Gonzalez som har en av sina sämre säsonger det här året som vi sa med bara 17 homeruns. Ja. Men en väldigt stark lineup totalt sett, men den är inte som Chicago Cubs.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Sen hörde jag att Dodgers faktiskt är det lag som slår sämst mot lefties, alltså vänsterhänta pitches. Det blir nog inget problem mot Washington, men mot Cubs då, med John Lester, Mike Montgomery och Aroldis Chapman kan det bli tufft.
Mm. Vad kan vi räkna med från Dodgers i det här slutspelet då?
Ja, i bästa fall så dominerar Clayton Kershaw och Rich Hill på kullen och deras power hitters och lineup fortsätter vara heta. I värsta fall så går det fortsatt troll i Kershaws postseason. Powern uteblir och det är bye-bye.
Okej, okay. Det där var ju National Leagues divisionsvinnare det.
Mm.
Grejen är att jag tror ingen av de här lagen kommer ta hem National League i år.
Asså, inte? Nej. Vad tror du då?
Jag tror så här, att laget som tar wildcard-matchen kommer ta hem National League.
Aha, okej okay då. San Francisco, St. Louis eller New York Mets alltså?
Ja, som det ser ut nu. Mm. Och ja, det här är ju en, såklart en vild chansning, men lyssna på det här. Sedan år 2000 har det ju spelats då 16 World Series.
Mm.
9 av dessa har faktiskt innehållit minst ett wildcard-lag.
Aha.
Och 2 gånger så har båda lagen varit wildcard-lag.
Oj då.
2002 och 2014. Mm. Och ja, 5 gånger sedan 2000 har faktiskt wildcard-laget gått så långt att de har blivit world champions. Så ja. Min gissning är väl i och för sig lika bra som någon annans.
Ja, ja. Ja okej. Okay. Men om du ska ta fram något om varje lag och varför du tror att de kan skrälla. Varför San Francisco till exempel?
Ja, de tog hem det 2010, 2012, 2014.
Mm.
Jämna år är Giants år, så varför inte 2016?
Mm-hmm.
Plus att när de vann senast, alltså 2014, så var det som ett wildcard-lag.
Mm-hmm.
Så just saying.
Okej. Okay. Mm. Ja, okej. Okay. Men Cardinals då? Varför ska de ta det om de nu tar wildcardet?
Ja, de ligger ju lite risigt till nu, så det ser väl kanske inte ut som att de kommer gå dit. Men om de gör det så är det rutin, skulle jag säga. Och de blev World Champions 2011. Och vet du vad? Som wildcard-lag.
Jaså du?
Mm-hmm.
Ja okej, okay, spännande. Jaha, varför New York Mets då?
Så här är det ju, att wildcard-laget kommer behöva stöta på Chicago Cubs redan i den första matchserien, alltså i National League Division Series.
Mm.
Och det är ju det som är det största hindret. Alltså om man kan vinna den matchen så kan man ju absolut gå hela vägen. Och ja, traditionens makt är stor. Du minns ju förra året, vi sa ju det tidigare, så slog ju Mets ut Cubs i 4 raka matcher.
Mm.
Och varför, de behöver inte ens vinna 4 raka matcher, de skulle kunna vinna 3 av 5 i år. Mm. Så har de det. Dessutom så tog de hem National League som wildcard-lag 2000 och gick till World Series. Så att, ja, traditionen finns där.
Yes. Ja, intressant. Jag tror nog faktiskt mest på Dodgers. De har varit i 3 slutspel de senaste 6 åren och har Clayton Kershaw, Dave Roberts och en 7 jäkla lineup. Och trots en turbulent säsong med många skador skakar de av sig San Francisco Giants.
Ja, du tror inte att de får det tufft mot Washington då, eller?
Jo, men det får de nog. Det hänger mycket på om de lyckas knipa hemmafördel under de sista matcherna här i helgen. Börjar bra mot Washington tar de nog den serien. Alltså om de kommer hem till LA med minst 1-1 eller åker från LA med 2-0. För då kan de ha fått upp det momentum som krävs för att slå Cubs, som jag tror tar sin division series mot vem det nu än blir. Även fast jag är övertygad om att Cubs helst undviker Mets med tanke på förra året och att Mets är det enda av de tre lagen som Cubs har minusstatistik mot, nämligen 2-5.
Okej. Men ditt val ligger alltså ändå på Dodgers i National League.
Yes.
Okej, om vi ska gå över till American League då.
Ja, men det kan vi göra. Börjar vi med East och Boston Red Sox?
Ja, det tycker jag. Då kan vi inleda med ett litet brev.
Ja, men absolut. Mm. Boston Red Sox David Ortiz gjorde ju igår sin allra sista match på Yankee Stadium.
Mm. En arena han är allt annat än populär på med tanke på hur många gånger han har sänkt Yankees.
Ja, exakt. Ja. Han har ju grymt bra statistik mot dem.
Ja, bland annat tror jag han har drämt iväg 53 homeruns bara
ja.
Där.
Ja. Precis, och han kände väl att han på något sätt ville tacka Yankees-fansen.
Okej, okay, ja. Och det här gjorde han ju genom att inför matchserien som började i tisdags skriva ett brev som publicerades över hela New York på olika ställen där man hänger upp affischer. Vad stod det i det där brevet egentligen?
Ja, men det ska jag berätta för dig. Eller, jag kanske ska ta och läsa förresten, är det okej?
Okay? Ja, men gör det, absolut. Shoot.
Dear New York, the day you thought would never come is almost here. Let's make it one to remember. Let's do what we've always done. Let's show the world how much we love our cities and teams. And how much more we love this game. Let's make September 29 mean something. We share too much history to leave the field as enemies. But I'll always respect you as a rival.
Ja, det är fina ord av Big Papi som kärnfullt sammanfattar vad rivaliteten innebär och att det faktiskt finns något som står över den.
Mm.
Även om logotypen på affischen där tyder på att det snarare är någon copywriter på Sony Playstations reklambyrås ord än Big Papis kanske.
Ja, förvisso. Men oavsett så är innebörden viktig och något som är högaktuellt nu i med den tragiska bortgången av José Fernández.
Jo, så är det ju. Det är bara ett spel. Men frågan är om New York-fansen kommer att kunna se bortom den här rivaliteten och alla gånger Big Papi har krossat Yankee-fansens hjärtan.
Ja.
Har du hört om den här killen som, ja, antagligen är han väl någon av de här Bleacher Creatures som drog igång kampanjen som heter Moon Big Papi. Där han ville att alla fans skulle moona Papi under hans sista match på Yankee Stadium. Han har till och med startat en webbsida för det som heter moonbigpapi.com.
Det är galet. Blev det en succé då?
Ja, jag vet inte alltså. Det här är en känsloyttring som inte tog sig in i sammanfattningen av matchen på MLB.com i alla fall. Men ja, den som är intresserad av att se vad som hände där i sista matchen, det är väl förmodligen till största delen öl och hotdog marinerade amerikanska grabbrumpor skulle jag tro. Kan ju surfa in på sidan ju.
Ja, exakt. Eller leta under hashtag moonbigpapi både här och där. Ja, Big Papi sa i alla fall själv i förväg att han troligtvis skulle skratta så att han grät om kampanjen blev lyckad.
Ja, nej, men det är lite roligt på något sätt.
Ja.
Men om vi istället för att titta in någon annanstans tittar rakt in i slutspelet.
Ja.
Boston är ju ett av de absolut framgångsrikaste lagen sedan 2004 då de bröt sin långa förbannelse äntligen då.
Ja, visst är det så. De har ju blivit World Champions 2004, 2007 och 2013.
Mm. Så då kan det alltså vara dags igen.
Mm-hmm.
Jag tänker så här, 3 år mellan 2004 och 2007. 3 år mellan 2013 och...
Aha, 2016. Bra där.
Yes.
Mm. Ja, tittar vi på Red Sox då, så är de bästa spelarna, om man nu går efter wins above replacement, solklart på första plats Mookie Betts, som ligger 2 efter Trouten.
Just det.
I ligan Mike Trout på 9,3.
Ja, det är otroligt bra.
Ja, verkligen. Efter honom så är det ju trotjänaren Dustin Pedroia.
Visst ser han ut som en liten ettrig gnagare där på andra bas, va?
Ja,
jag har alltid tänkt det.
Det är huvudet på spiken faktiskt. Ja. Och efter gnagaren då så har vi Jackie Bradley Jr. på ungefär 5,5.
Mm. Här har vi verkligen en utmanare till Mike Trout om mest värdefulla spelare i American League. Ju.
Ja, det står ju mellan de här två. Och ja, det brukar ju vara en fördel att spela ett lag som går till slutspel.
Ja. Men hur har Bostons säsong sett ut som helhet då?
Ja, april, maj och juni var helt okej. Okay. 26 juni låg man ju 5,5 match bakom ledaren Baltimore Orioles i American League East. Mm. Men sen dess så har laget varit bäst. Med 50 segrar och bara 28 förluster och därmed en winning percentage på 641 är man faktiskt till och med bättre än Chicago Cubs. Det kan ju vara bra att komma ihåg.
Oj då, ja. Ja, de har smygit lite där i bakgrunden hela året på något lite läskigt sätt. Alltså. Mm. Mest med fokus på David Ortiz pensionering har det ju varit. Alltså.
Ja, visst har det varit så.
Ja, så att, hur ser hela line-upen ut då?
Ja, bakom den ettreliga gnagaren var det va?
Ja, exakt.
Så har vi Sander Bogarts, Betts och Ortiz.
Ja.
Och som femma brukar Henry Ramirez slå. Och bakom honom så har vi Brock Holt, Bradley Jr, Sandy Leon och Andrew Benintendi som jag pratat en del om.
Mm.
Och det känns som en lineup som kan orsaka en hel del skada.
Ja, det här är ju faktiskt laget som har gjort absolut flest runs i hela ligan och har absolut flest hits också.
Mm.
Så ja, men på pitching-sidan har det väl skavt lite under året.
Mm.
Men nu verkar Clay Buchholz vara tillbaka i matchen.
Ja, och tillsammans med David Price och Cy Young-kandidaten Rick Porcello och Eduardo Rodriguez har de haft en jäkligt slagkraftig postseason-rotation.
Ja, det kommer de ju få. Men Drew Pomeranz då? Alltså, han är väl lite småskadad tror jag.
Mm.
Det är väl underarmen som krånglar där. Och jag tror att de har gått ut och sagt att om han kommer pitcha någonting mer i år så kommer det bli enbart som reliever då.
Mm. Ja, styrkor och svagheter hos Red Sox då?
Ja, vad sjutton, har de någon svaghet alltså? På styrkan alltså så svarar jag allt. Och okay, på svagheter...
Ja, det finns ju inget kvar.
Nej, precis. Alltså tidigare trodde man väl att man skulle kunna komma åt Boston i slutet av matchen när deras bullpen såg allt annat än bra ut. Men alltså, det har hänt någonting där också.
Mm.
Tidigare har den både varit utmattad och försvagad av skador, men ja, nu är Bostons bullpen, även den, bäst i hela majors. Ja, lyssna här alltså. Bostons relievers har en gemensam era under september på 0,77.
Oj, det är ju säkert Britton-nivå alltså.
Ja, alltså doldisar, eller hyfsade doldisar i alla fall, som Joe Kelly, Robbie Ross Jr, Matt Barnes, Robbie Scott och Brad Ziegler är killar som ja, totalt stänger ner de andra lagens försök till att ta poäng.
Ja, Red Sox dominerar verkligen. Ja. Har de ens förlorat i september?
Det känns fan inte så.
Nej. Nej, offensiven har ju varit klart bäst som du tidigare nämnde. Men när de nu verkar ha fått ordning och på bullpen och lagt dit den sista pusselbiten ser de slagkraftig ut.
Ja, jo, men så är det. Det kommer bli något för de andra lagen att bita i. Ett komplett lag helt enkelt. Nästa lag till rakning.
Ja, eller kanske skalpering om det inte passar oss.
Oj då, just det. Cleveland Indians är det ju dags för. Laget som tog hem American League Central.
Ja, det var ett tag sedan sist nu. 2013 torskade de utan snack mot Tampa Bay Rays i wildcard-matchen. Och i World Series som inte varit sedan de förlorade mot Florida Marlins i extra innings i sjunde avgörande matchen 1997.
Nej, det var en otrolig World Series. Alltså faktiskt första gången som ett wildcard-lag blev World Champions.
Mm.
Florida Marlins alltså.
Ja, Cleveland Indians blev senast World Champions 1948, det är way back.
In the way back machine, så är det.
Ja, de tre mest tongivande spelarna i år har varit pitchen Corey Kluber och den vänstra delen av infield med shortstoppen Francisco Lindor och tredje basmannen José Ramírez. Och det var i juni som de tog ett efterlängtat grepp.
Ja, efterlängtat om man håller på Indians.
Ja, exakt. Över American League Central när de vann 22 av 28 matcher, vilket är ruskigt imponerande.
Ja, de gjorde det ju utan, ska vi säga, fixstjärnan Michael Brantley som ju tyvärr är axelskadad och ja, han har bara spelat 11 matcher i år.
Ja, det tyder på styrka.
Mm. Och kul också att Indians är med igen.
Mm.
Om vi kollar in deras lineup då?
Ja, i avsaknad av Brantley spelar Rajai Davis på left field och är Indians lead-off guy. Sen följer andra basmannen Jason Kipnis och efter honom Francisco Lindor. Som designated hitter lär de köra storskägget Mike Napoli. Möjligen inte alltid mot högerhänta pitchers. Och sen avslutas det med första basmannen Carlos Santana, José Ramírez, outfieldare Lonnie Chisenhall tror jag han heter. Som tyvärr har varit skadad då, och Tyler Naquin för att avslutas med catchen Roberto Perez. Möjligen glider Coco Crisp in här någonstans också, så ser det ut.
Ja. Jag har inte sett så mycket av Indians i år faktiskt, men ja, nederdelen av deras lineup känns väl kanske inte hyperfarlig, ska jag säga. Och när vi kommer till pitchningen så har Indians stora och tråkiga skadebesvär. Nu i veckan skadar sig ju deras S och utmanaren till Cy Young Award, Corey Kluber.
Ja, jag tror att han blir borta upp till 10 dagar.
Ja, då missar han ju faktiskt början av American League Division Series.
Mm.
Det är framsida lår som spökar där. Och sen tidigare har de ju Carlos Carrasco som fick en, jag tror det var en line drive rakt på handen. Och ja, säsongen är över där. Och även Dennis Salazar som har problem med sin underarm. Och kanske kan göra ett inhopp innan säsongen är över.
Mm.
Och borde då kanske kunna spela under postseason. Men ja, du hör, det är ganska många kanske.
Ja, alltså, det är nog det enda jag hört.
Och det känns omöjligt att säga om alltså, hur deras playoff starting rotation ska se ut.
Mm.
Frågetecknen är alldeles för många. Så, det ser ju och låter ju väldigt dystert.
Mm.
Men har Indians överhuvudtaget några styrkor?
Ja, men det måste ju bli Andrew Miller såklart. Closen som de dealar till sig under säsongen. Det ultimata postseason-vapnet. Han kanske kommer att användas lite när som helst, tror jag, i tajta matcher.
Om det blir några.
Ja. Mm. Sen har vi ju deras defensiv som är Francisco Lindor är riktigt, riktigt bra. Frågan är om det räcker.
Mm. Antar då att svagheterna är desto fler.
Ja, men det är ju för jävligt med alla pitcherskador. Och Brantley. Mm. Med alla friska så hade ju Indians kanske varit en utmanare. Men nu känns de svaga på egentligen alla punkter. Fast jag hoppas att jag har lite fel.
Jo, så är det ju. Det måste man ju hoppas. Men jag tror nog att Cleveland-borna får nog nöja sig med att deras Cavaliers vann NBA-basketen tidigare i år.
Ja, men så känns det absolut.
Yes. Ska vi rulla västerut, tycker du?
Ja, men det gör vi.
Med vinnarna av American League West.
Texas Forever.
Yes, Texas Rangers.
Ja, gör sin andra raka postseason efter att ha missat 2013 och 2014.
Mm, och förra året kom man ju till Division Series som man förlorade med 3-2 mot Toronto.
Mm, och där kommer man ju mest ihåg José Bautistas batflip i Game 4.
Mm.
Men även det här året blir det som divisionsvinnare de tar sig till slutspel. Före då antingen Seattle eller Houston. Det ser ut som att det är Seattle som tar den platsen nu.
Ja. Senast den var i World Series var 2011. Den serien mot St. Louis och i synnerhet Game 6 var ju någonting utöver det vanliga och gnager ju säkert fortfarande hos ja, alla Texas-fans.
Mm. Ja, men vilka spelare ska man hålla utkik då efter då? Vilka är bäst?
Ja, tittar man på topp 3 då igen så kan man väl säga att den toppas av tredje basmannen Adrian Beltre följt av starting pitcher Cole Hamels. Som även med lite i surret om vem som får Cy Young Award.
Mm.
Samt, jag tror på war-listan där ligger deras andra starting pitcher, Colby Lewis, trea.
Exakt, och om man ska sammanfatta säsongen så har ju Texas varit oerhört starka när det gäller matcher där det skiljer en run mellan lagen, comeback wins och walk-off wins.
Ja, det här har ju verkligen påverkat deras säsong för hur man tittar på deras förväntade antal vinster utefter hur många runs de har gjort samt hur många runs de har släppt in. Så alltså, om man tittar på det så borde de vara ett lag runt 500.
Mm.
Vilket skulle innebära en tredje plats snarare än ett lag strax under 600. Som de ju nu är då på första plats.
Ja. Men trots det så var de ju ganska aggressiva innan trading deadline och tog in right fielden DH'n Carlos Beltran från Yankees och catchen Jonathan Lucroy från Milwaukee Brewers.
Mm.
Två signingar som gjorde en redan stark lineup ännu starkare.
Mm.
Och Texas är inte samma lag som i april utan mycket, mycket bättre.
Ja, de har gått all in här tycker man ju.
Mm.
Och om man kollar på deras förväntade lineup så har de ju left fielden Carlos Gomez som lead off. Sen har vi centerfielden Ian Desmond som tvåa.
Ja, 100 miljoners mannen.
Ja, han är tillbaka.
Jajamän.
Och ja, men han kanske har spelat till sig något motsvarande kontrakt. Mm. Han har varit riktigt, riktigt bra den här säsongen. Så att snacka om att gå all in på rött.
Ja, han verkar lyckas dessutom.
Jajamän. Ja, som trea slår DH'n Carlos Beltran som vi sa då från Yankees. Och som cleanup hitter har vi Adrian Beltre.
Mm.
Sen följer Rougned Odor, han har vi pratat en del om.
Yeah.
Catchen Jonathan Lucroy, första basman Mitch Moreland, rightfielden Nomar Mazara och som nia har vi shortstoppen Elvis Andrus. Mm. Ja, det är ruggigt starkt när man drar igenom line-upen. Ja.
Här kan vi bara nämna att Texas kör ju lite platoon på första basen så alltså att man anpassar spelaren ut efter vilket håll starting pitchen kastar ifrån. Vilket gör att Delino The Sheets Jr. kan heta det.
Ja, det gör han.
Kan komma in ibland. Mm. Annars är det en ganska regelbunden lineup.
Mm.
Ja, om vi tittar på den förväntade starting rotation då.
Ja, där har vi Cole Hamels som tar hand om första matchen. Japanen Yu Darvish på match nummer två. Och sen har vi AJ Griffin och Martin Perez som de troligtvis avslutar de två andra matcherna då.
Mm. Här kan man kanske tänka sig att Derek Holland eller till och med Colby Lewis kan smyga sig in. Vi får se.
Ja. Vilka styrkor har Texas då?
Ja, framförallt är det ju bullpen som ju alltid är viktig i slutspelet. Mm. Här känns det inte som att Texas har så mycket att oroa sig för. De har ju dessutom addat Jeremy Jeffress, Sam Dyson, Matt Bush och Tony Barnett för att säkra upp ännu mer.
Ja, och i början av säsongen kom Texas ofta till sjunde inningen med ett underläge. Så att så är det inte fallet riktigt längre. Mycket tack vare bullpen.
Exakt. Mm. Sen har man ett väldigt djup i lineupen, speciellt efter att Beltran och Lucroy kom. Man får inte en enda enkel out längre. Mm. Speciellt inte när Andrus slår så bra som han gör för tillfället från sin nionde plats. Ja, det var styrkorna. Svagheter då?
Ja. Det är väl då alltså efter Hamels och Darvish på i match 1 och 2 så är ju övriga pitchers lite skakiga, måste man ju säga.
Mm.
Alltså det här betyder att slagmännen i det läget måste steppa upp och ta ansvaret. Man kan räkna med ganska stora sluggingfester om då Griffin och Perez inte har bra dagar och Texas måste komma igen.
Ja, men visst är det så.
Ja.
Och sen har vi ju Carlos Gomez. Det här är alltså en kille som då jagande Houston ratade för drygt en månad sedan. Han har varit riktigt bra sedan han kom till Texas, men kan man lita på att han hela tiden levererar så man kan sätta honom som lead-off? Ja, med det sagt, hur ser Texas chanser ut?
Ja, frågan är om historiens tursammaste one-run-lag kan fortsätta på den här inslagna vägen då, eller om verkligheten kommer ikapp dem i oktober.
Mm.
I bästa fall får de hemmaplansfördel genom hela playoffs och då även i World Series eftersom American League vann All-Star-matchen i juli. Så ja, förlitar sig på Cole Hamels och Darvish i game 1 och 2 för att sedan låta slagmännen dominera i övriga dagar.
Mm. Och i värsta fall så låser sig för Hamels och Darvish, alternativt att de helt enkelt förlorar de två första matcherna.
Ja.
Med underläget 2-0 och sina två sämsta pitchers i kön kan det se mörkt ut. Då gäller det att lineupen levererar.
Ja, som de faktiskt brukar. Alltså, speciellt mot bra lag. Texas har 62 vinster mot 32 förluster när de möter lag som har över 500 i winning percentage.
Mm.
Alltså de, mot de bästa lagen är de grymt bra.
Ja, och de bästa lagen brukar väl ta sig till slutspel.
Ja, det båda är gott.
Ja, Texas forever.
Jaha, de spikade wildcard-lagen fortsätts lysa med sin frånvaro även i American League.
Ja, men visst är det så.
Mm.
Fast vi här och nu tror jag kan slå fast att Toronto Blue Jays kniper ena platsen.
Ja.
Boston clinchade mot Yankees i onsdags.
Just det.
Och sista helgen när de bägge lagen möts kommer ju att handla om huruvida Boston får möta ett wildcard-lag eller om de ställs mot någon av Texas eller Cleveland, och i så fall vem av dem som får hemmaplansfördel.
Ja.
Så det kommer ju trots allt bli en betydelsefull match i lagen emellan.
Mm. Ja, frågan är hur bakis Boston är nu efter de har clinchat då på enemy turf i Bronx.
Ja, jag tror att de kommer vara ganska bakis faktiskt.
Ja. Men okej, okay, det var ett lag det, Toronto. Mm. Sen är det frågan om vilket det andra laget blir. Blir det Baltimore eller blir det Houston? Eller vad blir det?
Ja, det ska jag berätta för dig.
Ah.
Houston lyckas ju med konststycket att spela bort sig från wildcard mot Los Angeles Angels av alla lag.
Ah.
Just det lag som skulle tippa vågskålen åt Houstons håll hade jag tänkt. Så Houston Astros är gone.
Bachoff!
Yes!
Härligt! Då har vi hela playoff picture klar i American League då, efter ett kliniskt snabbjobb av Liemannen.
Jajamän!
Härligt! Ja, då är det alltså Toronto och Baltimore som möts i wildcard-matchen den 4 oktober. Om då vem som kommer ta sig an... Ja, ska vi försöka tippa det eller?
Ja, jag tror att Texas blir bästa lag i American League och får möta wildcard-laget. Och så tror jag sen att Cleveland får hemmaplan för det mot Boston.
Okej. Okay. En solklar tippning med hjärnan och inte hjärtat, eller hur?
Ja, men som alltid.
Härligt. Okej, det var American League det. Alltså, ska vi försöka summera det här och säga vad vi tror på?
Ja, jag kan börja då och säga att jag tror på Texas.
Mm-hmm.
Just med tanke på det vi pratade om för ett tag sedan. Vi vet vilka kvaliteter Cole Hamels har och Yu Darvish verkar vara tillbaka med besked.
Mm.
Det enda lag de har minusstatistik mot är Toronto. Och på det så har de ju en otrolig lagsammanhållning som gradvis har svetsat samman i takt med walk-off wins och wins i tajta matcher.
Ja, om jag tar vid här så behöver inte jag någon lång utläggning faktiskt, och det här går jag bara på känsla. Jag tror att Big Papi David Ortiz själv kommer att skapa sin fairy tale ending här i sista säsongen. Det känns så. Så oavsett vilka de får möta på vägen fram, Cleveland, Toronto eller framförallt Texas, så tar sig Boston Red Sox i år till World Series. Ja, men det där gick ju smidigt. Då har vi två lag var kvar till World Series. Du har
Texas Rangers mot Los Angeles Dodgers.
Mm, och jag har Boston Red Sox mot National Leagues wildcard-lag.
Jajamän, det känns bra va?
Mm.
Vad vi kan vara säkra på är att minst en av oss har fel.
Ja, som vanligt.
Ja.
Det bästa av allt. Vi behöver ju faktiskt inte gissa utgången av World Series och gå igenom lagen i blindo redan nu.
Nej, lyssnarna kommer ju faktiskt inte att slippa oss.
Nej, inte riktigt. Vi kommer att släppa en fullmatad World Series special på morgonen tisdag den 25 oktober ju.
Ja, men visst. Samma dag som den amerikanska höstklassiken drar igång.
Oj, oj, oj. Glöm alltså inte tisdag 25 oktober 06.00.
Mm, internet kommer glöda.
Jajamän. All right. Men ja, innan vi stänger ner för den här veckan.
Och månaden.
Ja, följ oss gärna och prata med oss i sociala medier.
Ja, det är där vi kommer hojta till om vi kommer på något annat. Kanske ett extra avsnitt eller något annat påhitt.
Mm. På Twitter och Instagram heter vi Veckans MLB. Och gilla gärna vår sida på Facebook. Där heter vi Sunday Funday.
Mm, och krön gärna säsongen med att sätta betyg på oss i iTunes.
Ja, det vore ju superbra. Alltså, vi kan ju leka att vi tar examen och att ni är våra lärare.
Ja, ta chansen att ge oss ett avgångsbetyg i ettan.
Ja, och då kan podden också komma lite högre upp i sökningarna och bli lite lättare att hitta för andra baseballintresserade.
Mm.
Och vad använder vi alltid för hashtag?
Ja, men det är väl alltid Veckans MLB, va?
Jajamän, alltid. Och mejla oss gärna frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips, whatever. Mm. Till vilken adress?
hello@sundayfunday.se.
Ja, du håller ju koll på den inkorgen dag som natt.
Dag som natt.
Ja, och du gillar ju att sitta och knåpa på de där svaren och jag med.
Jajamän.
Jag brukar ju få en kopia då och då.
Ja.
Kul för mig med.
Ja, och mejla gärna nu under slutspelet och fram till World Series så kanske vi kan ta upp flera av era frågor då.
Ja, för idag blir det ingen.
Nej.
För nu återstår bara en sak, om inte du har något att tillägga.
Jo, men vi kommer ju såklart tillbaka 2017.
Ja, det är klart. Alltså, vi skissar ju just nu på att återigen starta upp säsongen i Kalifornien.
Mm.
Så att du kan gå all in på rött över Las Vegas igen.
Ja, jag längtar redan till Open Day 2017.
Ja, men vi ska väl ta den här säsongen i mål först och utse en World Champion, eller?
Jo, men det är ju en podcast om så mycket mer.
Ja, verkligen. Och ja, det har varit en fantastisk säsong på så många sätt. Alltså, vem som vinner är kanske inte är det viktiga, eller?
Nej, det är vägen som är mödan värd.
Ja, oändlig är vårt stora äventyr.
Yes.
Ja.
Ja, fredagsavsnitten lär ju i alla fall rulla igång igen lagom till att pitchers and catchers reports till respektive spring training camp i månadsskiftet februari-mars.
Ja, ungefär då när Gianni Cespedes har bestämt sig med vilka osannolika fordon han ska glida in på parkeringen i där nere i Florida.
Ja, just det. Med eller utan Tim Tebow i baksätet.
Ja, det får man se. Alltså. Som för övrigt slog en homerun på den första pitchen han såg som professionell baseballspelare ju här.
Åh, herregud alltså. Va? Ja, sagan fortsätter.
Dockusagan.
Yes.
Ja. Nej, nu har det blivit dags att avrunda veckans avsnitt.
Mm.
Och det gör vi som vanligt med lite musik. Och den här gången med, ja, lite bekanta toner. Med tonerna som vi började säsongen. Där borta i ett hotellrum i San Diego, om du minns.
Jajamän.
Då som intromusik inför säsongen. Nu som ett, ja, ett outro då. Och som en grym pepp inför postseason. Vi kan också dra paralleller till José Fernandes längtan till landet som han äntligen kom till som 15-åring efter 4 försök då.
Mm.
Hoppet och drömmarnas land. Ja, tack för de här fredagarna.
Ja, tack själv och tack alla ni som har lyssnat på oss.
Ja, och som kanske har somnat till oss.
Ja.
Nej, men då åker vi mot The Land of Hope and Dreams och låter Bruce Springsteen ta oss in i slutspelet.
Chipparella på er.
Ciao.
Setting here, the grand stage.